Podplay.
Ni kan välja att göra det förstås vid vätskestationen, för där finns det extra hjälp att få. Extra hjälp att få finns också på sista milen. Där har vi fysioterapeuter, vi har kiropraktorer som patrullerar runt.
Så glad, så pigg. Amerikansk skönhetsdrottning på 90-talet.
Vem är det där? Vem är det där?
En väldigt glad och förväntansfull kvinna i sina bästa år.
Fundera som här, Ann, för att här låter ju allting som är, det är väldigt bra. Och ungefär samtidigt så är jag på en paddelturnering med ett gäng brudar. Och det var en födelsetags liksom, event, eller vad ska jag säga. Så då skulle du inte vara med på paddelturneringen för att du skulle springa Lidingöloppet som vi precis hörde. Men du skulle komma på drinken sen.
Klockan 5.
Ja.
I klackar.
Visst. Och då funderar jag bara lite på hur är det med din självbild?
Nej, den har väl aldrig varit särskilt stabil, darling. Och i rakt nedstigande led, ska jag säga. Och jag vet inte om det är bra eller dåligt, men eftersom jag nu återupplever hela min barndom med fransåsen, så är det bara så här, jag försöker liksom på något sätt coacha honom att så här, han skulle ta 5-årssprutan häromdagen, och så säger läkaren så här, hoppar upp i mammas knä då.
Jag blir lite...
Nej, 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 ingen fara. Ta den där sprutan nu, jag sitter här på stolen så här, liksom coola bananer. Det här, liksom, det här är väl inget. Och sen så när sprutan går in i armen, då blir han liksom så chockad, för hans självbild och bilden av det här är ju, nu ska han fylla 5, det är en spruta. Han sa också flera gånger så här, när ska vi ta sprutan? Så här, typ, vad är matchen? Och sen så när han tar sprutan, då gjorde det jätteont såklart.
Såklart.
Han var såhär, gjorde det ont? Här, nej, nej, ingen fara typ. Jag bara, men det är klart att det gjorde ont. Det är ju jätteont att ta en spruta. Det tycker vuxna, det tycker barn. Och säger, ja, det kanske det gör ont i armen, det gör det faktiskt. Och sen så gick han ju som en såhär lepra sjuk i 2 dagar, hade hög feber och var tvungen att sända kram på förskolan. Så jag tänker så här att jag, frågar mig när jag är 90, och har sprungit så här veteran-VM.
Ja, vi kommer snart tillbaka till ditt lopp här, Ann. Men den här podden, kära lyssnare, kommer alltså handla om självbilder. Och vi har ju många sådana, allt från bacheloretterna, höll jag på att säga, eller bachelorbrudarna, till Liv Strömqvists gästspel i Babel och hennes nya bok. Så häng med, nu åker vi. På Lille Lördag, och den här veckan pratar vi om självbilder, som sagt. Och Ann Söderlund, min kära poddpartner, jag heter Anita Clemens, för nytillkomna lyssnare, har alltså precis gjort en svensk klassiker, anhalt 4 av 5. Nu är det alltså bara Vasaloppet kvar.
3 av 4.
3 av 4, förlåt. My bad. Men jag var ju tvungen att kommentera liksom hälsans ansikte. Och så såg jag någon annan som också kommenterade. Jag har aldrig sett någon som förberett sig så otroligt lite för en svensk klassiker. Är det någonting du kan hålla med om?
Det kanske inte för sig har varit så mycket löpning.
Nej. Vad har det varit mycket av då?
Ja, men paddel och...
Och det blir en svensk klassiker.
Ja, har du missförstått? Jag har lagt till.
Har du missförstått
jag lagt till.
Paddel, den ska paddla längst.
Nej, men det har inte varit så mycket löpning. Nej, fan, det har varit så otroligt lite löpning.
Det har det, va? För att jag har ändå hört att just Lidingöloppet är ju typ tuffare än Stockholm Marathon. Säger då erfarna löpare, som Daniel Lindström, som ändå springer sina liksom 10 mil i veckan eller mer.
Jo, jag har ju fått lite sådana DM, och det har ju inte känts bra.
Nej.
Att det, såhär, det är värsta man har hört med hem, och sista milen är vidare, såhär, det är grisigt, bla bla bla. Man går in i liksom väggen, man får kramper och så här. Men tjoshim!
Tjoshim! Upp på hästen!
Upp på hästen! Nej, men jag vet
du dök ju
inte.
Nämligen aldrig upp på den här drinken vid 5, så jag undrar ju såklart, nej, vad var det som hände?
Då låg jag ju på bår. Det gjorde jag inte.
Nej, du kom ju nämligen in här idag med 2 träben. Alltså, det såg ut som att du gick på trästiltor när du kom in genom dörren.
Ja, men det gör jag ju. Men nu sitter jag ner, då känns det bättre. Men Jag vet inte vad jag tänkte. Dessutom så var jag inte ens i mål klockan 5. Så det hade ju varit svårt att vara på en drink klockan 5. Och sen så hade jag ju så ont i benen. Så jag bara tänkte så här, att ens sätta på mig ett par skor. Eller ett par skor. Vi har ju 3 våningar. Och sen igår har jag då hållit mig på mellanvåningen. Och i morse skulle jag skjutsa iväg barnet till skolan. Och tänkte så här, nej men jag får åka iväg i trosor och tröja. För att liksom, jag går inte
ingen upp. Hade ju för sig varit förvånad.
Nej, jag går inte upp i den här trappan. Jag försökte frenetiskt leta i olika lådor. För att smärtan är så stark. Att jag, så här, jag åker hellre och är en sköldpadda och sitter kvar i bilen.
För du ska på träningsresa imorgon.
Precis. Så att, vi får se. Jag känner att det här kommer ju alltid sitta i. Det här är ju så chockartat för mina ben och mina knän. Att jag har sprungit de här abborra backarna hit och dit. Men grejen är, det längsta jag har sprungit är ju 1 mil. Och det har jag gjort en gång. För 1,5 år sedan. Och sen dess...
De flesta som tränar inför Lidingöloppet, de tränar ju liksom lite oftare än för 1,5 år sedan.
Men jag tycker ändå att det gick bra.
Ja, du tog det ju i mål. Vi kan lyssna lite på hur det låter där under vägen.
Vi har precis tagit oss första milen.
Jag vet.
Nu har vi bara 2 kvar. Nu har vi bara 2 mil kvar. Känns det bra?
Ja, men det känns faktiskt ganska bra, måste jag säga.
Du är stark.
Lite känningar i knäna. Det här var 1 mil och då kände jag såhär, men gud, jag är en kenyansk mara. Jag är liksom ett naturbarn. Jag är någon som kan springa mil efter mil på savannen utan att känna något.
Sen, wow.
Ja, det trodde jag.
Ja, det är ju tillbaka till självbilden där.
Men jag tänkte så här, det här är någonting som jag inte har förstått. Jag är snart 50, jag behöver inte träna. Jag är en löpare.
Ja, det är din naturliga liksom habitat helt enkelt.
Precis,
det är
bara,
du ska ut på savannen. Abisko nationalpark, här kommer jag.
Men grejen var att jag hade ju nu Alexandra Pizzoni som min coach, tack gode gud. Och hon, jag ville hela tiden springa lite snabbare. Hon var så här, nej. Nu håller du dig lugn och fin. Men under de här 3 milen, trots att jag sprang med svår kramp och träben och typ grät sista milen.
För du ligger på en bår här på det här nästa klippet.
Ja, men då har jag ju ramlat. Jag ramlade ju på en rot, som jag sa. Jag vet inte. Men jag ramlade i alla fall och slog upp, liksom, skrapade upp pena, sidan av låret liksom, och armen. Men när man är så där trött och är liksom så, vad ska jag säga, utsatt, om man säger, då är ju nästan bara skönt. Att så här, okej, nu fick jag ligga lite här på båren. Men då hade jag sådana kramper. Så då fick jag då fick de försöka dra ut och massera lite mina lår. Jag låg liksom och skrek så här, ni kan inte trycka så hårt på mitt muskelfäste. Och då visade han på min arm hur hårt han tryckte.
Ja,
väldigt löst liksom. Så det var ju en smärta. Men det var ju, så var det ju för alla andra också. Som de som sprang som är proffs, man, bla bla. Alla springer tydligen med kramp sista milen, för då är det ju bara uppåt. Men då gör det också lika ont ner, för då är ju knäna så tagna liksom. Men jag sprang hela vägen och gick i backarna, så att jag sprang liksom typ i 3 mil.
Otroligt, jag är djupt imponerad av dig och ditt pannben, det får jag ju ändå säga. Men liksom, jag blir ändå i någon form av chocktillstånd hur lite du känner dig själv. Ja. För alla vi andra runt omkring, det känner ju dig mycket bättre än du känner dig själv.
Mm, det är sant, det är sant. Men det kanske är bra.
Det kanske är lika bra det.
Men jag tänker ändå så här, Anita, sen att så här, det är klart att jag kan inte rekommendera detta. Och jag tror inte att alla kvinnor eller män kanske klarar av att springa värsta terrängen i 3 mil otränad. Men människan har ju en mycket, mycket, mycket starkare kapacitet av att klara saker än man tror. Och det är ju... För att vi har blivit intellektuella. En apa tänker ju inte så här, nej men jag kan inte klättra upp för det där trädet. Eller jag kan inte liksom börja slåss med den där storgrillan. Det är ju bara så här. Och sen så kör man på. Ja. Jag kanske är bättre på att använda mina juriska instinkter än mina mänskliga.
Ja, men då måste jag ju ställa en fråga till dig. För jag kollade nämligen på Skavlan i helgen där Leif GV gästade. Och då pratade han om de 3 jagen varje människa besitter. Det är offentliga, det privata och det dolda.
Ja.
Och vad skulle du säga är ditt dolda jag? Är det maratonlöparen då eller?
Jag vet inte vad mitt dolda jag är. Men jag är ju en ja-sägare. Det är jag ju.
Men det är ju inte dolt.
Nej, men vad är då mitt dolda jag? Jag vet inte. Har du något förslag?
Nej, men jag tänker ju snarare att du har ett anti-jag till allt det där du alltid är. Att du kanske egentligen är en asocial jävel som egentligen bara vill ligga på, i sängen och peta näsan liksom.
Men för att inte kunna vara det så tackar jag till galenskapsgrejer.
Precis.
Intressant, intressant.
Ja, vi ska ju prata mycket om det här med självbilder. Vi ska ju ta oss in raskt på ett av våra favoritämnen i den här podden, nämligen Bachelor. Ja, förra veckan var det ju dramatik vid rosenceremonin.
Jo då.
Vi ska lyssna på hur det lät.
Men jag tror att jag inte har förstått hur värdefullt det är för mig att känna mig som nummer ett. Så jag kommer välja att åka hem.
Jättetråkigt. Jag förstår ju dig. Alltså, jag respekterar alla beslut du tar. För jag förstår det verkligen, men jag tycker också det är jättetråkigt.
Det finns två saker som gör mig väldigt upprörd kring det Victoria har gjort. Nummer ett är egentligen att hon faktiskt inte gav mig en chans. Hon berättade aldrig det här för mig innan. Och det har hon haft möjligheten till. Nummer två är egentligen att jag tycker att man borde vara ganska införstådd med vad det handlar om när man är med i det här äventyret. Man vet om att man dejtar samma person. Jag vet inte, jag blir bara besviken. Det är verkligen två platser som har försvunnit nu av Alexandra och Victoria som kunde ha varit min framtida tjej. Det gör mig berörd och ledsen.
Vi har inte haft någon tid tillsammans så därför inte hunnit klicka någonting och tyvärr, jag måste välja bort någon, men det verkar vara en toppen tjej.
Ja, det här var ju det som hände, att en kvinna kände inåt istället för utåt och kände att det här kändes inte bra, jag kastar in handduken.
Ja.
Och det får man ju inte göra.
Nej.
För att de fick inte en chans. Mamma, det är så här 49 brudar som slåss om dig och du har inte brytt om henne för 5 år. Men sen när hon kastar in handduken och inte vill ha dig, då är hon taffge.
Men inte det en klassisk? Så fort man väljer bort blir man intressant.
Ja, helt otroligt.
Det är väl alltid den här katt och råtta leken vem som är mest intresserad. Så fort man visar minsta ointresse, då bara, jaha.
Jag vet, men det är också så himla tråkigt att man tänker så här, det är ändå en ny generation män och kvinnor. Och det är liksom, det är som vi har pratat om innan, tyvärr, det är svårt att förändra liksom det biologiska ursprungssamspelet när liksom hela tiden att jakten är det intressanta oftast.
Ja, men sen fick vi ju svar på vår andra fråga som vi ställde förra veckan också. Är det ett spel eller är det ett dejtingprogram? Och svaret är väl uppenbarligen att det är ett dejtingprogram. Mm. För efter att Matilda Sommar hade tagit den svarta rosen, då blev Simon så upprörd så att han skickade hem henne.
Mm. Tönt. Ja, och nu har det ju varit lite nya avsnitt. Och jag tycker det har varit bra avsnitt den
här. Ja, riktigt bra.
Ja, man kan ju lugnt säga att mitt popcornkonto har liksom ökat spektakulärt.
Ja, men det är ju riktigt smaskigt nu. Det börjar ju liksom, snaran börjar dras åt på något sätt. Ja. Nya tjejer kommer in i huset och ställer till oreda och kaos. Och apropå självbilder så var ju Liv Strömqvist, multikonstnärinnan, med i senaste Babel och pratade om sin nyutkomna bok Inne i spegelsalen. Och där dryftas just självbilder och hur vi har sett ut genom historien och så vidare. Och att hela fascinationen för den här boken, säger Liv, är baserat på Instagram egentligen. Hur vårt samhälle har förändrats från och med att vi hela tiden har en kamera i vår hand och dokumenterar vårt liv och varför vi gör det.
Men hon menar ju så här att vi kommunicerar nu för tiden liksom genom bilder, vi dejtar genom bilder. Vi har liksom vårt sexuella kapital, vårt kapital genom bilder. Att det blir så här en flykt från oss själva men också från verkligheten. Att man, så här, man kan bestämma vem man själv är. Men jag tänker så här, vi pratade om det där du och jag innan vi började podda. Den liksom autentiska människan kommer ju mer och mer på något sätt, vi blir ju mer och mer diffusa eftersom bilden av oss själva är ju mer och mer påhittad. Men å andra sidan så tänker jag rent historiskt har det väl alltid varit att förr i tiden var det ju att man var tvungen att hitta på en bättre bild av sig själv för att överleva, för att man klarade sig inte själv, man fick inte jobba, man fick, om man inte blev gravid, alltså det finns allt där. Så jag vet egentligen inte om det är så jävla stor skillnad.
Ja, men både och, alltså, det finns ju högkulturer där kvinnor har varit vid makten, exempelvis Kleopatra. Alltså, det har alltid funnits skönhetsideal, oavsett om det har varit kvinnor eller män vid makten. Sen så har ju den kvinnliga och den manliga skönhetsindustrin sett väldigt olika ut, så kan man väl säga.
Jo, men Kleopatra framställs ju också i varenda jävla efterskrift som så vacker, sexuellt explicit, galen i män, bla bla bla. Så att det är ju hela tiden genom historien så är det så här.
Historieförvanskningen sker ju genom män.
Så. Ja, jag tänker så här, om Kleopatra hade liksom varit klumpfot och typ ja, men du förstår vad jag menar, inte haft det sexuella vackra kapitalet, så hade hon ju inte blivit omskriven och förmodligen inte fått den makten heller.
Nej, såklart inte. Men angående det Liv pratade om just i Babel, det vill säga SVT:s bokprogram med Jessica Gedin.
Hej Liv, hej.
Hej,
välkommen.
Tack.
Och du har ju då i vanlig ordning massa exempel. Alltså det sträcker sig från Lea och Rakel, de bibliska systrarna, till idag Kylie och Kim, Kardashian-systrarna till exempel. Men jag är så himla nyfiken på om idén till den här boken, kom den liksom inifrån eller utifrån?
Jag tror faktiskt att det var att jag tittade väldigt mycket på Instagram. Dels att posta egna fotografier på sig själv, men också att följa alla andra människor, både sina vänner och kändisar, via fotografier de tar av sina egna ansikten eller saker de gör. Så jag tror det var det.
Så var jag faktiskt inne och stalkade loss lite på de här bachelor-tjejerna som man nu börjar få en relation med. Mm. Och då tittade jag exempelvis på Elviras Instagram-konto, som då verkligen har ett innan och efter bachelor i bildpresentation. Men också är en tjej som inte alls är den tjejen som uppstår eller framkommer i Bachelor. Jag kan inte, det är några av de här bilderna som jag bara känner så här, vem är den här tjejen? Är det en samma tjej?
Det är inte ens samma tjej.
Nej, och då tänker jag så här, om det är den bilden man sänder ut, då är det klart att man attraherar en viss typ av kille. Som kanske inte är den kille man i slutändan vill ha. När man hela tiden utgår från man själv attraheras av och vill sända ut, så blir det ju sällan autentiskt. Mm. Och jag inser hur viktig autenticiteten är. Och sen måste vi ändå droppa en liten bomb här. För jag var ju tvungen att gå in och efterforska lite på Elin.
Mm. Nej, men alltså, det är så roligt. Det är inte samma kvinna.
Nej, det är inte samma kvinna.
Och då tänker jag så här, om idealen då blir mer plastiga, så beror det ju faktiskt inte på killarna, utan det är att vi kvinnor också attraheras av det blonda, det tuttiga, det stora. Alltså det måste ju vara det. Ja, men hon är ju med då i Ex on the Beach 2016. Mm. Och är då en söt brunett. Ja, liksom gullig. Har en härligt skönt, ganska vanlig kropp. Och liksom, ja. Och nu är det ju en bild av det hon tror jag att män vill ha.
Men uppenbarligen har ju träffat någonting rätt, för hon har ju liksom fått båda de här killarna att bli bananas. Så någonting har hon ju liksom lyckats. Hon har ju avkodat någonting. Mm. Någon form av ideal som tydligen män har nu för tiden. För jag tänkte ju ändå så här, för nu kom det in en ny tjej.
Men det är ju vi kvinnor som har satt idealet. Det är ju det. Vi har via Instagram och den nya världens skönhetsideal, som man kan göra då med botox, fillers och allt vad det nu är, operationer. Liksom, vi har ju presenterat den här valkyrien, att det här ska män tycka är hett. Det här är det nya idealet, för att det är vi som tycker det. Då säger så att det är män som vill ha det.
Män har inte så mycket åsikter egentligen.
Nej, det är vi som tror att män vill ha det, för vi vill se ut sådär.
Men det var ju ändå väldigt intressant stämning. Det kom in en ny tjej som tidigare då dejtat Sebastian ett par gånger i Stockholm. Sen hade det runnit ut i sanden på grund av tidsbrist, och nu helt plötsligt dyker hon upp som en utav bachelor-tjejerna. Här har vi då en icke-opererad, liksom naturligt skön kvinna.
Precis. Jag tänkte när hon kom in, eller hon kom ju som en liten surprise på trippeldejten på båten.
Ja.
Och jag tänker lite så här, Jennifer Aniston i Vänner.
Verkligen, verkligen, absolut.
Ja, men the hot girl next door. Så här, ja, men vanliga, liksom vanliga tuttar, vältränad, söt och glad och smart och pigg.
Och sen när hon kom till huset så konstaterades det också att hon är väldigt lik Elin. Men det värsta var väl kanske för Elin att hon var ju naturlig Elin.
Precis, precis. Hon var inte en fixad Elin.
Precis.
Och det kändes så tydligt, och jag kände det själv också, att så här, kvinnor som är snygga i sig själva och är nöjda i det blir ju ett mycket, mycket större hot, om man nu ska snacka om hot. Och det måste man göra i Bachelor.
Absolut.
En kvinnor som har fixat sig. Och jag tror inte att man tänker på det dagligdags. Men när någon kommer och är autentisk, så är det som att allting rubbas. Om vi tar Linda Makris då. Hon blev ju helt förstörd. Som hon säger också. Att hon gjorde så här som en gest och visade upp. Liksom, han såg inte ens det här längre. Och så tog hon liksom upp sin blus, som man ska säga, att när den här vanliga tjejen kom in så blev hon osynlig.
Mm.
Så att jag tänker ändå att...
Det finns något hotfullt med det naturliga.
Ja,
autentiska på något sätt.
Ja, för det är väl det som alla... Man vill vara den liksom hetaste personen i byn av sig själv.
Ja, men lite som Liv Strömqvist pratar här om i Babel i SVT, om Cecilia, kejsarinna av Österrike, som då tränade och var liksom en kvinna som var väldigt mån om sin smala midja och sitt yttre. Hon tränade liksom barr och romerska ringar. Och
det var väldigt hög nivå, späknivå. Hon hade ju en omtalad midja som liksom, det pratades vitt och brett om. Hon hade ju också hår ner till fötterna. Hon hade ju en anställd som bara kammade hennes hår då, så att inte det skulle bli knöggligt.
Ja, och Liv Strömqvist drar ju då parallellen mellan Cecilia av Österrike till exempelvis Jennifer Lopez. Som, för att Cecilia av Österrike var ju över 50 och hade liksom den här otroliga kroppen.
Det var ju sensationellt på den tiden när man typ födde sina barn, var klar vid 30 och då blev en liten gumma med chalett liksom.
Ja, men ja, precis.
Lätt då.
Ja, och under tiden Jennifer Lopez också ser ut att vara tidlös. Hon kan lika gärna vara 25 som 55. Och idag har ju det tidlösa utseendet blivit vårt i och med att vi nu äger makten över vår egen kommunikation. Hon tar också upp en 17-årig amerikansk tjej som har en förträfflig rumpa som gör henne ekonomiskt oberoende i princip. Hon lägger bara upp bilder på sin rumpa i olika vinklar.
17 miljoner följare. Har jag någonting du tänker...
Ja, det är inte rumpan i alla fall.
Min hjärna. Den konstiga hjärnan. Nej, jag har ingenting. Jag tänker vackra fötter är ju någonting som folk går igång på också. Men nej, jag har nog ingenting.
Men jag har inte heller något sånt där särpräglat drag som skulle kunna attrahera massa
män. Du har ju bra skärtamentspänning.
Ja, men skulle jag sett... Alltså, vad, det här är problemet med allt jag gör på Instagram. För att så här, gör jag saker som är, vad ska jag säga, Instagramvänliga utifrån den kontexten, vi lägger upp en bikinibild på mig någonting, då förlorar jag ju trovärdighet i mitt andra vanliga jobb. Och så att, hela tiden gå på den här jävligt tunna sytråden som jag ska lindansa på, det är inte alltid lätt.
Men jag tänkte, jag satt och kollade i ett gammalt fotoalbum, typ det enda jag har som Frida Åsa gjort mig efter våra olika små resor, tågluffar och båtluffar hit och dit. Och då är det några bilder som jag tänker så här, jag hade aldrig kommit undan med dem idag utan att någon skulle trott att det var för att öka mitt sexuella kapital. Och det ska jag svära på, liksom allt det kapital jag någonsin har, att de bilderna som vi tog under de här resorna var aldrig, det fanns aldrig någon tanke på att vi skulle vara sexiga eller liksom heta eller vinna någonting eller få någon dejt eller någonting. Det var för att det var roligt. Förstår du lite vad jag menar? Mm. Om vi gjorde någonting som det finns en bild där jag berättade om förut, när jag sitter och lite packad och sen så sitter jag och röker och så har jag två ölburkar innanför BH:na. Jag kan lägga upp den bilden nu här på onsdag. Och det tycker jag är roligt. Men så finns någon bild där jag hoppar naken i havet. Och någon bild där vi står allihopa innan vi ska gå ut och sådär. Det finns aldrig någon så här... Vi har aldrig blicken av att vi ska vara sexiga inför betraktarens öga.
Men då undrar jag, för det här är lite skillnad tycker jag. För jag vet ju att jag hade några tjejer i klassen exempelvis som var väldigt mycket sötare än oss andra.
Mm.
Och för dem blev liksom skönheten faktor rätt fort. Jag kommer ihåg att jag råkade sätta mig i samma skolbänk som en av tjejerna när vi bytte lektion efter en rast. Och då hade hon skrivit om sig själv så här: smal, söt, sexig är lika med Ida.
Om sig själv?
Ja.
Kanoners.
Kanoners. Och det här var ju alltså i 8:e klass.
Mm-hmm.
Men då tänker jag, i alla bilder som jag har sett som jag har på henne, där, vad heter det, var hon också väldigt mån om sitt utseende, att alltid utstråla det där attraktiva. Vi som aldrig liksom kom från en naturlig skönhet, eller vad ska jag säga, vi kanske inte heller behövde förknippa oss med att vara, det blev aldrig ett idé för oss att vara vacker, för den tävlingen tog aldrig vi.
Det var den över.
Ja, under tiden en tjej idag som kan med hjälp av skönhetsindustrins medel helt plötsligt ta upp kampen om det vackra jaget. Mm.
Men vet du vad, där säger du någonting som jag tycker ändå är en utveckling, någonting som är bra med, för det pratar jag också.
Men är det bra? Jag tänker att det är snarare skadligt.
Nej, men fast vet du, jag kan tänka så här, jag tänker de tjejerna som jag hängde med på högstadiet, de var ju så här, ja men Sofia och, ja men vi var fem tjejer och de var ju skitsnygga. Jag vet inte om jag var det, det kanske någon tyckte så här, men det var ju ingenting som jag själv tänkte.
Nej, och det men måste ju vara grundad.
Jo, men de fick ju också stämpeln att de var snygga tjejer som inte var bra på något annat.
Precis.
Så de gick då, ingen av dem, flera av dem gick inte, började inte gymnasiet, de skaffade barn tidigt. De hade redan stämpeln på sig att de var snygga och då var de inte smarta på något sätt, även fast de skulle ha varit det. Men det var kanske svårare att sätta en stämpel på mig. Men jag kan ibland i och för sig känna sig när jag...
Ja, fast nu lyssnar du inte alls på vad jag sa.
Okej.
Okay. Nej, men för att det är det som är grejen, att de tjejerna då... De som var redan snygga, de var ju alltid bara snygga, förstår du? Och vi tjejer som inte var så snygga, vi hade ju helt plötsligt möjligheten att ta en annan identitet. Vi kunde vara roliga, vi kunde vara smarta, vi kunde vara liksom något annat. Och då tävlade vi i det facket och skråt. Men idag, när en tjej har möjligheten att med hjälp av alltså skönhetsindustrin kunna gå upp och tävla med de snygga tjejerna, då förändras ju idealet.
Men då kan man i alla fall... Mina kompisar kunde ju inte kapitalisera på sin skönhet.
Kunde de inte det?
Nej, men alltså nej, det tycker jag faktiskt inte. Men jag kan känna så här... Det här handlar ju också om självbild. För sen började jag gymnasiet och liksom... Om man bara spelar fotboll någon gång, de bara... Ah, men här kommer typ fotomodellen, så här, prinsessan. Så, alltså, jag hade aldrig bilden av att jag var snygg. Men jag insåg då att det var andra som tyckte det.
Ja, men var inte det oftast en bättre väg att gå för att så här... Upplevde du det som något positivt då? För jag upplevde nämligen att så här, jag tog positionen att vara rolig. Alltså Ida var man med för att hon var liksom vacker. Mm. Hon var aldrig speciellt kul, men hon var vacker. Och vill man vara med henne så fick man vara i hennes glans på något sätt.
Jag fattar.
Var man med så var man kul. Men kul blev så jävla ID för mig. Så när jag helt plötsligt då på något sätt växte i min kropp runt 20. Då var jag helt plötsligt vacker. Och då hade jag väldigt svårt att hantera... den skönheten. Det tog mig ganska lång tid i livet att acceptera att jag kunde vara attraktiv.
Fast jag tror inte att jag har gjort någon analys. Jag har alltid varit liksom populär hos killar och tjejer. Och, jag, men, jag kanske liksom har haft ett utseende som har varit liksom mer appellerande än vad jag har förstått. Eftersom för mig har det varit liksom plugget, fotboll, var roligt, sätta upp teater, var humor, bla bla bla. Men jag tror inte, så det kan ju också vara lite så här lugnaktig bild att jag inte tyckte att jag varit snygg. Det måste jag liksom...
Men jag tänker ofta på att kvinnor som då enligt normen inte har en superattraktiv kropp blir oftast väldigt mycket mer bekväma och kan skämta om kroppen nästan som att det är en kostym de har på sig. Mm. En kvinnor som har en enligt normen en väldigt attraktiv kropp, de blir mer liksom, de måste alltid agera med sin kropp på ett visst sätt. Just att så här, en snygg attraktiv kropp kan aldrig vara rolig, under tiden en mindre attraktiv kropp alltid kan vara knasig och rolig men sällan sexig. Mm. Ja, men jag tänker exempelvis på Celeste Barber, att det är så lättillgängligt för henne att göra parodi på de här ursköna varelserna, att det blir en sån otroligt roligt clinch liksom. När hon gör det så är det bara busigt, tokigt, avväpnande ut. Under tiden de attraktiva tjejerna som hon gör väldigt mycket parodi på aldrig skulle kunna göra parodi på Celeste Barber. Utan att det skulle uppstå någon komik i det.
Nej, men om hon, liksom, om hon skulle ge sig in på att vara vältränad och liksom fiffad hela tiden, då är hennes karriär över.
Ja.
Man måste ju sätta sig, liksom, det måste ju vara motsättningar och att vi andra kan identifiera oss. Vi kan ju inte identifiera oss med de här tjejerna som är 4 meter ben, de flesta av oss, och som kan hoppa i liksom, en bil som att det vore liksom... Men som att de är gaseller. Det blir ju så jävla roligt för att det framställs i reklam och på Instagram att det här är någonting som gemene kvinna kan göra.
Mm.
Men hur svårt det är visar ju hon då när hon ska försöka göra någonting. Nu är ju hon liksom lite åt buskishållet. Men det är det som jag tycker är jävligt intressant med hennes inlägg, är att så här, det onormala framställs som normalt. Och det är det som är farliga, tycker jag. Men jag kan också känna lite så här, när jag tittar på bilder liksom, ja, men från alla år i mitt liv, tänker jag så här, fan, lite lite mer kunde jag bli gjort av mitt utseende. Skulle jag ha den där luggen, vad fick jag omkring i de där kläderna? Att det nästan också kan bli tvärtom-effekt. Förstår du vad jag menar?
Ja, men att man liksom sunkar ner sig för att man liksom... Det blir, kan ju också visa på ett dåligt självförtroende, tänker jag. Mm. Att man inte... Eller är det bara grundläggande ointresse? Idag är ju utseende som faktor, och det är ju det Liv Strömqvist försöker komma åt med det här. Och det är därför jag tycker det blir så intressant, för att det är ju en faktor i vår värld idag. Men för 15 år sedan, det känns som att vi levde ett annat liv då. Då var inte utseende en faktor i samma skala. De som var vackra, de var vackra. Ja. De var fotomodeller eller skådespelerskor. Vi andra som inte var det, vi hade andra kompetenser. Mm. Men idag, per se, när alla kan vara vackra, då blir det en, uppstår en förvirring i den här gruppen. Och jag tycker jag ser den jävligt mycket i Bachelor. Mm. Och det blir så jävla intressant. Och därför tänker jag så mycket på det här som GV sa med det tredje jaget. För vad är det tredje jaget när vi alla har en ambition att vara vackra?
Och jag tänker också så fan vilket tråkigt liv det blir. Jag tänkte på, jag blir så jävla irriterad, förlåt att jag svär. Simon är då på dejt med Armina. De ska då gå iväg på spritprovning. Och han antar direkt rollen som liksom mannen. Nu är det ett ämne som är manligt betingat. Nu ska vi på spritprovning här. Vi ska dricka Oso. Det är en grej. Man bara säger nej, jag vill inte höra om några män mer vad det handlar om. Vi vet vad Oso är. Alltså det är så här... Där kommer den där manliga, liksom, att man vill förklara, så ska du göra när du gräver, så ska du göra när du sätter... Det här var nog någonting som enligt honom hade ett manligt prefix för sig. Och så är hon så här, ja men känns ganska mer naturlig, liksom bevandrad.
Hon är ju superskärpt och jätteduktig.
Ja, och är bara så här, okej, okay, ja men då kör vi, nu shotar vi. Han bara, shot. Där du. Och då känner jag så här, nej men jag orkar inte se dessa shamingar igen. Så här, jaha, nu var det var tokigt att hon drog en shot. Vi ska lyssna på det.
Hej. Tack för en väldigt trevlig osoprovning tillsammans. De delarna jag minns kommer jag aldrig att glömma. Vill du ta emot den här rosen av mig?
Jättegärna. Tack.
Ja, då är det igen så här, då blir jag så trött.
Jag tyckte han var lite rolig där, för att han försökte så här sätta dit henne. Och jag tänker att det är oftast produktionen som säger att nu får du göra ett anslag. För killarna blir ju också lite som programledare för programmet, i och med att det inte är några hosts. Eller Malin är ju host, men hon är ju bara på liksom parceremonier.
Men det känns som så här, män av idag, antingen ska man vara liksom den perfekta idealbilden av en kvinna, liksom, ja men amerikansk skönhetsdrottning och lite tokig och moderlig, så här wifey-ämne, eller också ska man vara surprising, lite tokig, man ska så här, dra en shot fast man inte var beredd. Alltså, det verkar inte kräva så mycket från mäns sida för att en kvinna ska vara lite crazy banania.
Nej. Om man då ska prata om tvärtomlandskapet som försöker ändå bevisas och påvisas, vilket jag själv kanske på ett sätt lever i också, är scener ur ett äktenskap på HBO. Alltså det vill säga Ingmar Bergmans gamla scenföreställning och tv-drama som har blivit en ny och väldigt hyllad serie. Men de har gjort om könsmaktordningen lite för att göra den mer up-to-date. Och där är då en kvinnlig karriärista som lever tillsammans med sin hemmavarande man och då har en affär på arbetet och då ska lämna honom för den nya. There is a house
built out of stone. In the beginning of a relationship everything is thrilling and it's new.
Research says that when the woman is the provider and the man is a caregiver, the marriage has a greater chance of success.
Huh, yeah, that Kate?
Loud and clear.
You just believe as a couple, nothing can hurt you.
And then you gradually start to realize that actually anything can hurt you.
We're gonna sit here and we're gonna talk as long as it takes, okay?
But there's nothing left to say.
What is this? What is this thing where we can't talk? This
is a place. Do you know how long I've wanted to leave? I'm gonna go out of my mind if I don't leave right now.
Right now, like right this second.
If I don't leave right now, I know I'm never going to.
Ja,
vad säger du om det här nya greppet?
Ja, men alltså, det hade väl varit svårt att göra liksom en ny version och köra exakt samma då med Marianne och Johan. Men på den tiden som Bergman skrev det här så var det ju otänkbart att en kvinna skulle gå iväg, vara otrogen och bejaka liksom sin sexualitet och vad ska man säga så här, sin självständighet. Och den känns ju så jävla daterad, även fast jag fortfarande tycker att den gamla versionen är briljant, så känns den ju så här väldigt daterad. Men så tänker jag så här, är den det verkligen?
Nej, men jag tänker också så här på det, men samtidigt jag blir ju ändå så, jag kände att gud vad jag vill gå och se en scenföreställning snart, för på det sättet den här dialogen liksom naglar fast en, så fastnaglar blir man ju bara när man ser det här på en scen.
Jag var ju såg den här scenföreställningen, den gick ju på Elverket.
Just det.
Dramatens liksom lite mer, vad ska man säga, experimenterande scen, fast det här är ju en klassisk scenpjäs, så det kanske inte var så kommenterande. Men det var Jonas Karlsson och som spelade Johan, och Livia Millhagen då spelade Marianne. Och det här är ju liksom väldigt, väldigt underhållande dialog, måste jag säga, Bergman.
Mm.
Och det är ju väldigt spännande. Jag var ju där med mitt ex då, och vår relation höll ju på att gå sönder. Och det man bevittnar är ju ett äktenskap som går sönder, mitt framför ögonen. Och det var ju liksom det, eller det var ju såklart extremt smärtsamt. Jag tror faktiskt att vi gjorde slut efter den scenen. Men det är ju väldigt smärtsamt att se liksom sanningen i vitögat, hur illa människor kan göra varandra när det väl har gått över en gräns liksom.
Ja, men jag blev ändå så här drabbad utav speciellt hans karaktär i HBO-serien, för han antar ju en väldigt kvinnlig roll. Det är väldigt intressant skrivet, det är så otroligt fint förvaltat, måste jag säga. Han är väldigt lugn, han är eftertänksam, hon är rätt kolerisk, hysterisk och liksom kanske mycket mer traditionellt manlig. Och så slog det mig efteråt att så här, könsrollerna har ju faktiskt bara bytt plats. Alltså idag är en feministisk kvinna, hon är egentligen en manslik kvinna. Sen har vi de här kvinnorna som mannen pratade om i den här mansklubben.
Ja.
Där han då har hittat den jordiska kvinnan som vi diskuterade. Den nyjordiska kvinnan, någon form av kvinna som älskar liksom det meditativa, det holistiska och så vidare. Och det är ju liksom någon form av alltså postmodern, traditionell kvinnoroll.
Ja.
Och de feministiska kvinnorna är egentligen bara manslika, och de nya typerna av män är, precis som du pratade om tidigare när vi har pratat om incel, extremt förvirrade i sina könsroller, så de har blivit väldigt mycket kvinnligare.
Ja.
Och sen så har vi då den mest förvirrade mannen som då går tillbaka och vill vara en arketyp man och ha en jordisk kvinna med en ny omskrivning.
Mm.
Och jag tycker det blir så intressant här hur jordisk.
Ja, men jag måste ändå göra jämförelse med White Lotus och Scener ur ett äktenskap. För att White Lotus så är ju liksom en av kvinnorna då, hon är ju också så här tech-höjdare. Och hennes man visade sig då att så här, han kände sig kastrerad, han försökte vara otrogen för att ta tillbaka lite kontrollen för sin manlighet. Men det gick ju inte så bra, hon blev ju bara sårad. Och det visade sig att hon har varit sårad sedan dess och är liten och ledsen, men har inte vågat visa det på grund av då ilska och bitterhet. Så att han kände sig som så här, ja, men familjens skämt. Och i White Lotus försöker han återerövra någon autentisk känsla av att vara man.
Mm.
Och jag tänker här då, den här Jonathan då, som Oscar Isaac, det är lite samma, men liksom rollbärare, att hon är någon höjdare i techbranschen och är den som liksom betalar, brings home the real bacon. Och han är en så här filosofiprofessor, men så här, han har ju då huvudansvaret för hemmet och dottern.
Mm.
Och jag tycker ofta när man hör om liknande arrangemang så funkar det ett tag. Och sen så blir då den så här välvillige hemmamannen, på något sätt blir han bitter över att han har fått stå tillbaka för den här starka frun som står in the limelight.
Ja, men jag är inte alls säker på det, för att vi pratade ju senast i podden om svenska powerkvinnor där, liksom, där vi konstaterade att alla de partners till de brudarna är ju hemmamän som är liksom mycket mer jordliga och kvinnliga. under tiden de starka kvinnorna har blivit liksom mer manslika. Mm. Och att det är absolut en fungerande setup. Så att så här, i grunden handlar det ju egentligen om två karaktärer istället för någon form av könsmaktsordning. De här två komponenterna måste finnas i en relation för att det ska funka. Om det är mannen som är den manslika och den kvinnan som är den liksom, kvinnliga, eller om det är tvärtom. Det spelar egentligen ingen roll, för det är de här två komponenterna som behövs.
Jo, men jag tänker ändå så att det finns ju en stor, liksom, ett stort frågetecken och problematik och liksom en kris inom den så här moderna manligheten just nu, för att man inte vet vilket ben som kvinnorna vill att man ska stå på.
Precis, men det vet ju inte kvinnorna själva heller. Nej, för att det är därför jag tror att vi måste så här göra det till en feminin och en maskulin karaktär, snarare än att vi säger att så här, det är bara män som kan vara maskulina, för det kan ju faktiskt kvinnor också vara. Jag lever ju själv i en sån relation där jag är mycket mer maskulin på ett sätt utifrån ett traditionellt perspektiv än min sambo.
Jo, jag vet, men jag har ju levt i relationer där män, mina män uttryckligen har sagt att de they don't give a fuck, låt henne köra på, de är så stolta hit och dit. Men sen på, någonstans under vägen så känns det som att de inte tycker det längre. De tycker liksom att säga,
men jag tror mer att det får,
där sitter de hemma och tar hand om barn och hit och dit. Jag vill säga, det finns inget rättvisetänk. Om man skulle säga, skriva upp vem som gör vad, så är det ändå lika, men de har känslan av att mamma har övergivit dem, tror jag.
Jag tror att det här är en konflikt som vi kommer liksom leva med nu i 10-20 år till, innan liksom könsrollerna på något sätt
20 århundrade till.
Nej, men cementeras, för att jag tror att vi måste mycket mer tänka på relationer utifrån karaktärer än relationer utifrån könsroller. Så här, okej, det finns en manlig och en kvinnlig komponent, det finns i alla gay-relationer etc. liksom. De här två karaktärerna kommer behövas för att så här, kunna infria en bra relation. Och vem som intar vilken roll, det spelar i förlängningen inte så stor roll för samhället, bara att de här karaktärerna finns i relationen. Så jag tror att det är så jävla intressant att börja tänka och öppna upp sinnet och tänka i de situationerna istället för att göra det till manligt kvinnligt hela tiden. Okej, vi har varit där, vi är där, det har i vissa fall blivit förjävligt, men det kanske är så här samhället ska se ut i framtiden, att det finns två komponent liksom. Men det Mira gör i senare ut äktenskap, det är att hon har ju blivit förälskad i en som är som henne själv. Och den situationen uppstår ju då, att två pluspersoner, som jag skulle kalla det, blir förälskade. Men det blir ju snarare långvariga relationer än en maskulin och feminin karaktär.
Men jag tycker att det här är så otroligt sevärt. Det enda som jag känner, som jag tycker känns kanske, det som är eller kul, det som var så otroligt liksom avantgardist med när liksom serien när den kom ut. Bergman ville ju göra en film, fick inte stålar till det för massa olika orsaker, och sålde då in en tv-film. Gick in med stålarna själv tillsammans med det var även Erland Josefsson, och han gick in med stålarna, Sven Nykvist, de tog av sina egna pengar och fick mångfaldigt tillbaka. Men det som var så brännande under den här tiden var ju att det var den första vågen superfeminism som bara så här sköljde över världen. Kvinnor liksom, just det året när den kom ut, så skildes ju kvinnor så här en massa över hela världen, och särskilt i Sverige då, som fick när sambeskattningslagen slopades. Så det här var ju liksom, det var någonting helt nytt, att säga, jaha, med feminismen, kvinnors självständighet. Och det är ju det som Marianne också verkligen har insett själv, att hon, att det är Johan som liksom på något sätt har styrt hela den här relationen, och hon har varit liksom, ja men, den ömma moden liksom. Så att, men det är ändå intressant att alla relationer, man tror att man på något sätt är över det, och sen så, det är en jävligt snygg den där scenen också. Om jag kommer ihåg den scenen så jävla tydligt från Dramaten, att när då Johan och Marianne ska skriva på skilsmässohandlingarna och tror så här, men nu är det över, vi har båda gått vidare så här, och sen bara blossar upp så här. Ja, men på något sätt kanske den kärleken som inte blev, förbittringen hit och dit. Och det är ju jävligt intressant det som Bergman säger, att har man varit kär och förälskad någon, så står man alltid varandra nära, och det kan blossa upp när som helst liksom.
Ja, det är fan spännande.
Ja, och det är så jävla sant tycker jag. Men det är det jag menar med den här nya liksom, nya, ja, moderniserade serien, att det blir ju inte samma brinnande fråga att en kvinna har den här rollen. Det ser ju vi liksom i vår vänskapsrätt hela tiden. Så det är någonting som jag tycker fattas i. Jag tycker man skulle kanske dragit ett varv till. Typ.
Ja, men jag funderar på hur det där förlåtande beteendet kommer gå i framtiden. Med tanke på att i sociala medier idag är samhället väldigt dömande. Du får göra få fel. Du får göra få fel och du skulle
alltså så här, kör direkt.
Ja men precis det jag menar så här, skulle du börja så här, hänga ut ditt ex och etc och liksom bjuda in hela den publika arenan till en separation så skulle du ju aldrig kunna gå tillbaka och bli förlåten för då skulle ju du bli straffad.
Precis, precis. Så det är inte en väg att gå. Jag tänker så här,
så det ska bli intressant att se hur de löser det i det här. De har ju inte kommit dit än i serien. Men vi har ju fått ett kärleksproblem på vår hals, kära fröken.
Underbart. Hoppas att de som fick svar förra avsnittet ändå känner sig lite nöjda.
Lite sedda.
Ja.
Och hörda framförallt. Det är en tjej här som är kär i en gift yngre man, men kan inte släppa honom.
Nej, okej.
Och vet inte hur hon ska göra.
Det här, tack för allt kött jag fick på benen. Jag har aldrig känt mig magrare. Okej, okay, har det hänt något? Vad tycker han? Jobbar ni tillsammans på samma jobb? Finns något intresse? Bla 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 bla.
Nej, men tillbaka till det dolda. Det här är väl ett typiskt exempel på det dolda jaget.
Ja.
Det där som så här, han då lever i en relation, han är yngre än hans älskarinna, han är gift. De har bestämt sig för att avsluta, men hon kan inte släppa honom. Någonting säger mig att de kanske jobbar ihop.
Ja, det tycker jag också.
Det visst luktar det lite jobbar ihop.
Ja, men alltså det finns inget mer spännande än att ha en liten flört på jobbet.
Ja, men det är väl så va?
Ja, det är ju verkligen så. Tänk dig från att säga, man sitter, jag har en kompis som jobbar på kontor och nu har hon en liten flört på kontoret och från att hon har tyckt att det här är typ det segaste jobbet i svensk arbetshistoria så är det så kul att gå till jobbet.
Hon skuttar lite.
Bara för att stå vid kaffeautomaten och bara flörta lite. Det är liksom, det lättar ju upp människors vardag och det är det här man kommer tillbaka till moraliska dilemmat. Vad går då det moderna tecknet via att så här, otrohet och vissa säger så här, jag skulle tycka att det var värre om man typ blev kär i någon på jobbet än att han låg med någon 100 gånger. Det är så här, ja, men en liten flört och så ska man sätta in i samma situation. Så här, om Mattias stod på jobbet vid kaffeautomaten varje dag och tyckte att någon tjej på jobbet var typ det hetaste han hade sett. Och så börjar man smsa lite, vad ska du göra i helgen? Fan, du är så härlig och bla bla bla. Och så går man över gränsen. Men människan är ju väldigt dålig, jävligt dålig med det här med självbild.
Tillbaka till det, ja. Eller hur? För vi tror ju saker och ting om oss själva som vi sällan kan infria.
Jag tänker med Liv Ullmann, under inspelningen av Scener ur ett äktenskap så hade ju, de hade ju skilt sig ganska nyligen, hon och Ingmar. Och han hade då blivit tillsammans med sin gamla kärlek igen, som han hade liksom åtrått och velat ha under många år, med Ingrid Bergman, som han levde med tills han dog och så var hans livskärlek. Och så kommer hon dit, de hade ju inte så stor budget så de spelade in hela Scener ur ett äktenskap på Fårö.
Ja.
Och sen så ser liksom Liv då att Ingrid går i hennes gula gummistövlar ute på gårdsplanen. Och du vet, det här instinktiva, även fast hon inte var särskilt kär i Ingmar längre, det var ju hon som hade lämnat honom, så blev hon så svartsjuk så att hon hoppade ner i en vedlår och låste.
Du vet, så det är ditt råd till våra frågeställare att hon ska hoppa ner i en vedlår och låsa.
Nej, men det är saker som triggar igång en som man liksom tänker så här, nej, vad fan, hur kan det där, hur kan ett par, liksom, det är ofta så med den mänskliga naturen att det är små grejer man ser sig, men det har ju du och jag pratat om, jaha. Nu är de på semester typ i Paris.
Ja, men det är som i Bachelor, när hon då visar ointresse, det är då han blir intresserad. Alltså det här är ju en klassiker. Här har då den här mannen då gått tillbaka till sin äkta hälft och då frikopplat sig sin älskarinna till ett äventyr och helt plötsligt blir hon väldigt förtjust och passionerad och kan inte tänka på honom. Om de jobbar på samma arbetsplats så är det ju en stark rekommendation faktiskt att sluta jobba ihop.
Ja,
för det kommer aldrig sluta bra. Så kan vi bara med historier vingslag, konstatera.
Men stoppa inte fingrarna i syltburken. Nej. Det är världens svåraste
uppgift ju. Sen så tror jag att det är svårt att bli refuserad. Man måste ha någon form av avslut. Men det där avslutet som man vill ha, det kommer man aldrig få.
Nej, aldrig som på film.
Och sen har vi en annan fråga här. Jag har träffat en man som är 53 år, jag är själv 27. Och allt känns bra. Men hur gör man med omgivningen? Han var själv ihop en yngre kvinna innan mig och inga problem för det. Han säger att det bara att förr handlade bara om klass, nu ålder och man får göra vad man vill. Men det funkar ju inte riktigt så, tänker jag. Jag vågar ju knappt berätta detta för mina vänner, än mindre med min familj. Men hur ska man göra? Jag tänker inte gifta mig med honom, men han har dessutom en son som är 1 år äldre än mig.
Eva åldersdilemmat. Fan vad omodernt det känns att sitta och prata om det. Sen är det alltid så här. Jaha, man kan ju vara 53 och man kan vara 53. Jag ser så många olika sorts 53-åringar framför mig. Jag kommer ihåg när jag hade en älskare när jag var 19 och det visade sig att han var 37 och inte 27 som han hade sagt. Och min pappa, du vet, han var så upprörd. Han skulle fixa någon bössa och han skulle hit och dit. Det var liksom en sån otroligt stor grej. Och nu när jag tänker så här, om en 20-årig tjej hade varit ihop med en 37-årig kille. Aha. Okej, skulle det varit så himla otroligt. Du vet, jag var så sår att han hade ljugit om sin ålder och hans polare avslöjade det här för mig. Att nej, han var minsann inte 27, han var 37. Som att det gjorde då att jag, nej jag vet inte. Samtidigt så sitter jag ju själv typ i Sanna som min podd och hackar på den kvinnan som lever och har sexuell relation med Ulf Lundell 71. Så att, gud, nu är jag som god kolsupare som känner sig dubbelmoral.
Det här var ju liksom...
Gör vad du vill, men vad du än gör så stå för det. Så känner väl jag.
Och kolsupare så.
I rest my case. Jag är inte betrodd.
Nej, men jag tror så här, jag hade också en äldre relation med en man när jag var runt 27 faktiskt. En relation med en äldre man när jag var 27. Och jag tror att man kanske är i en sökande ålder där man liksom känner att man, du vet, det här med moralen är när du utvecklas sist och så vissa går före och vissa går efter och så där, bla bla bla. Och då tror jag att jag upplevde att jag var en intellektuell varelse och den här intellektuella personen som jag dejtade kunde då möta mig på ett liksom högfrekvent plan utav intelligent stimuli som inte män i min egen ålder kunde göra. Sen så när vi då liksom kom ut i samhället för första gången och inte var mellan liksom hemmets fyra väggar som var en trygg plats för vår relation, då blev det här väldigt ansträngande. Jag märkte att han hade inte alls lika mycket problem med det här som jag och ville visa upp mig för fan och hans moster liksom. Under tiden jag kände att jag blev mer och mer rädd för det publika. Där hemma var det allting bra liksom, men inte det offentliga. Så det slutade faktiskt med att jag backade långsamt ur den där relationen. Och jag tror, precis som hon som har skrivit frågan här, gör att det... Ja, du kommer verka vara, du kommer ta den här relationen. Och det är ett absolut ett nödvändigt äventyr för att kanske i sin odyssé utav att veta vilken typ av man vill ha längs med vägen eller partner. Men så kan det här vara en utav många liksom anhalter som måste kryssas.
Men jag måste ändå kasta in en brasklapp där med att det förr i tid eller förut var klass och nu ålder. Det är både klass och ålder. Jag tänker så här, en man då som har en yngre tjej som är så här, ja men good looking, har stålar, är någon att räkna med, har god renommé, kommer med 27-åring, så är det inte, tycker inte folk att det är jättekonstigt nu för tiden heller?
Nej absolut inte.
Nej, det är svårt det här med självbild, men tyvärr måste jag avsluta nu för jag ska hem och sanera hemmet.
Jaha. Är det för att du har varit borta en helg eller vad handlar det här om?
Det var att jag var borta i 12 timmar. Nej, men vi skulle iväg då. Jag skulle springa ett lopp och mannen skulle spela golf. Hör och häpna. Och då kom han på det här i sista sekund på fredagen att han blev medbjuden på någon golfgrej. Och då blev det liksom, nu ska alla stanna upp och höra upp och så här, hjälpa till för vi behöver en barnis. Kom vi fram till då att Frasse skulle hämta någon kompis, Bobo kunde vara med Ilon och Dante. Ja, men vi löste det liksom på något sätt i alla fall. Så på morgonen ska vi åka iväg och då ska Frans in till sin kompis, men då inser han att Bobo får ju vara hemma med brorsorna. Oj, 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 nej, nu blir det Hanna gnisslan och gråt och stor liksom avundsjuka. Så då slutar det med att de får vara hemma alla fyra.
Okej.
Ja, det här gäller några timmar då. Sen ska de gå på bio, allt är förpreppat. Så då får Frasse också vara hemma då. Men brorsorna sover ju. Och Frans då, som har ärvt sin mors källbild. Inget är något problem. Tänker då att ja, här är ingen jävel hemma. Jag får väl köra mitt eget race. Blir sugen på bullar.
Kan man bli när man är 5 år.
Fyra. Ja. Hämtar bullar som är frysta då såklart, för han hämtar dem i frysen. Ska mikra dem då. Tänker så, ja, tänker lite då. Han har ju liksom, tillsammans med mig har vi då lagt in de här frysta bullarna, men då lägger vi in dem i ugnen.
Mm.
Och då har vi satt in det på 15 minuter ungefär. Så det kommer han ihåg, så att han sätter det ju på 16 minuter i mikron. Och det är kvar där inne. Han känner att det kanske luktar lite bränt och så här. Men det är ju 16 minuter det ska vara. Efter 16 minuter kommer Ilon upp, du vet. Ja, det var lite bränt och det luktar lite bränt det gör.
Det hade brunnit lite.
Det hade brunnit. Och de här bullarna, nej, de blev inte goda. Och ja, sanerings-VM. Så då tänker man sig, ja, han kanske inte ska vara själv hemma med 2 sovande brorsor framöver.
Nej, men det var som Tom Allan då var blivit lite arg på mig förra veckan. Och då ska han då markera mot mig. Så han var så här, jag ska flytta hemifrån nästa gång jag kommer till dig.
Jaha. Han ska ändå komma hit.
Han ska ändå komma hit för att sen flytta.
Ta avskedet. Ja. Det ska vara mer frapperande.
Och då var jag så här, hur har du tänkt att göra det med tanke på att du inte ens kan knyta skorna? Men det såg han inte som ett hinder på vägen.
Han sover med skorna som den kar han är. Ja.
Min lilla soldat där ute. Ja, men det är intressant. Jag skulle säga att du har ju ibland en 7-årings självbild, alltså, men jag är glad för det.
Tack,
ja, för det är djup underhållning och du är ändå mitt inre pannben, kan jag säga. Det tänker man ska tänka på att jag måste bli som han.
Vad härligt, tack. Och du är mitt.
Det får vi se.
Nej tack, det är bra.
Det är säkert bra.
Puss och kram och skicka gärna in era kärleksbekymmer. Riktigt roligt.
Eller hur?
Nu är jag självisk. Ah. Ja, jag sticker och sanerar.
Puss, ja, hej. Puss.